Kinas dominans inom viktiga råvaror och alla försök att bryta den dominansen. Det här är något som verkligen präglar vår tid, Hanna.
Jo, men de sällsynta jordartsmetallerna kallas ju för vår tids olja ibland. Och det verkar ju som att nu vill alla makter komma åt dem.
Och komma runt Kina.
Ja, precis. För annars blir man ju så sårbart. Och det visar sig när man försöker att... Ja, men till och med när det inte står Made in China så har Kina sin hand med det i alla fall.
Bortom det här storpolitiska spelet kring de här strategiska råvarorna så finns det en annan ganska skitig aspekt som ibland glöms bort. Och jag kommer att tänka på den när vi gjorde frågepodden nu senast. Hanna, lyssnare Anders, som han undrade ju hur hållbar Kinas produktion av just sällsynta jordartsmetaller egentligen är.
Och när vi tittar på det, då får vi ju en tydlig och oroväckande bild av hur jakten på de här jordartsmetallerna påverkar människor.
Vi ska borra i den här frågan i radiokorrespondenterna Kina idag, den smutsiga sanningen bakom Kinas övertag i råvaruracet. Jag heter Björn Djurberg.
Och jag heter Hanna Salberg.
Du är Kina-reporter på Ekot. Nu ska vi till Thailand. Axel Kronholm, Sveriges Radios korrespondent i Bangkok. Välkommen till radiokorrespondenterna Kina.
Hej Björn, hej Hanna.
Hej.
Du, lyssnar på det här, Axel. För det här, det är du som spelat in det här ljudet. Det låter som någon öser vatten eller någonting så. Vad är det som händer?
Ja, här står jag i vattenbrynet vid Mekongfloden i norra Thailand med några fiskare som sköljer av sina långsmala båtar i den här mäktiga floden som ju rinner hela vägen ner från Tibet hit till Thailand.
Mm. Du var ju där, Axel, eftersom att gruvor i Myanmar, alltså på andra sidan gränsen från Thailand, tros ha förgiftat floder i Thailand, och det här är gruvor som har koppling till Kina, berätta.
Ja, men den här gruvdriften hänger ju ihop med Kinas dominans inom kritiska mineraler som ni nämnde, och det verkar spela en väldigt viktig roll. Mycket av det som utvinns i Myanmar exporteras till Kina. Och jag har kartlagt en del av de här gruvorna via satellitbilder tillsammans med en kollega på Ekot för att förstå kopplingen mellan dem och de här förorenade floderna. Men så ville jag också med egna ögon se hur människor som lever runt de här floderna i norra Thailand påverkas. Så det var så jag hamnade hos de här fiskarna till exempel. Och det var faktiskt rätt svindlande när man inser hur omfattande de här effekterna är. Det är ju miljontals människors hälsa, mat och försörjning som står på spel.
Du ska strax få berätta mer om den här resan du gjorde i norra Thailand och hur det hänger ihop med Kinas ställning som världens verkliga dominant inom sällsynta jordartsmetaller, något som också blivit en faktor i dagens stormaktsrivalitet. För vi lever ju i en värld idag där olika metaller och mineral ibland liknas vid den nya oljan, råvaror som behövs för att producera datorer, telefoner, elbilar och vapensystem. Och Kina kontrollerar en avgörande del av leveranskedjorna och produktionen av de här strategiska och kritiska råvarorna.
If you consider that over 90%, 90, of our consumption of rare earth magnets come from imports from China, you see the risks here for Europe and its most strategic industrial sectors.
Ja, här EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen som varnar för Kina-beroendet. Det här var ljud från förra hösten. Hanna, hur beroende är vi då här i väst av Kina?
Ja, men jag tänker tillbaka på det här med oljan och hur väst var snabba att ta kontroll över oljan i Mellanöstern och hur det liksom har skapat konflikter som påverkar oss än idag. Och nu så verkar det som att väst är taget på sängen för att de här nya kritiska råvarorna, de finns ju redan i Kinas hand.
Mm. Och det här, alltså, den här stora efterfrågan som finns då på metaller, mineral, de här råvarorna, det ökar ju bara och väntas öka ännu mer, Hanna. Så liksom, även om EU skulle då hitta andra leverantörer än de kinesiska, och det försöker man ju verkligen göra, så skulle man väl ändå behöva köpa liksom allt det som Kina kan erbjuda.
Ja, men det stämmer ju att man driver ju väldigt mycket från Europa efterfrågan på det här. Man har ju beställt så att säga en grön omställning och sen nu så verkar man komma på att okej, men då behövs alla de här råvarorna som då blir kritiska. Och Kina har ju byggt upp en produktionskedja som inte bara handlar om brytning utan som handlar om att man är liksom, ja men, den största spelaren i hela segmentet från brytningen till upparbetningen till produktioner av komponenter som sen industrin behöver. Så det här är ju jättesvårt att ersätta.
Men vad tänker du, Hanna, när du hör då Ursula von der Leyen som hon gjorde här förra hösten liksom verkligen lyfta fram det här stora beroendet och prata om siffror som över 90% och så av någon kritisk råvara kommer från Kina?
Bryssel flaggar ju verkligen för att det här är något som alla måste ta sig i akt och titta på. Och den stora frågan är ju, kommer EU att kunna koordinera sig och få alla medlemsstaterna att försöka att väga upp den här bristen tillsammans? Eller kommer Kina i slutändan att totalt dominera Europas industri och förutsättningarna för arbetstillfällen i Europa till exempel?
Mm. Och medan vi fortsätter att, i alla fall än så länge då, handla av Kina här i Europa så börjar floderna i Thailand förändras. Det kommer fler och fler signaler om att något inte står rätt till.
In the muddy waters of northern Thailand, fishermen cast out their lines. But they're not looking for fish. They're collecting samples to try and find out what's been poisoning the waterways and their source of income.
Gob has been making rafts in the river almost all his life. It never made him sick until now.
Ja, här rapporter från i fjol om förgiftade fiskar i norra Thailand och även människor som blir sjuka. Axel, vad tänkte du när du hörde om det här?
Men man förstår ju snabbt att det här är allvarligt och det finns ju tidigare exempel. Jag har rapporterat om brytning av sällsynta jordartsmetaller längre norrut i Myanmar i delstaten Kachin. Och där har man sett just den här typen av miljökonsekvenser tidigare. Man använder ju väldigt mycket kemikalier i de här processerna för att separera metallerna ur jordmassorna. Och där i Kachin har man sett hur det har läckt ut i vattendrag och i floder och förgiftat grundvattnet också, att människor har fått väldigt svåra hudsjukdomar av det. Så att när det kom ut att man började se liknande föroreningar i norra Thailand så var ju det oroande och tydde på att den här gruvdriften har spritt sig i Myanmar. Och sen också en annan tanke förstås, att det här är ju liksom inga små bäckar vi pratar om, utan de här floderna rinner ju ut i Mekongfloden som över 40 miljoner människor är beroende av för mat och försörjning i nedre Mekongregionen. Så att konsekvenserna, de potentiella konsekvenserna är ju väldigt stora.
Och jag tänker, det här är ju rapporter som vi hörde klippar från i fjol, alltså 2025, men det har kommit ganska, det är ganska nytt, de här rapporterna från norra Thailand, Axel.
Ja, jag skulle säga det senaste året, kanske två åren som det här har uppdagats mer och mer. Och man har ju fått veta mer och mer också med tiden. Och så sent som i april nu så visade thailändska myndigheters provtagning att också Mekongfloden hade farliga nivåer av arsenik i sedimentet.
Mm, du bestämde dig ju tillsammans med några kollegor på Ekot, Axel, att ta reda på mer. Berätta.
Ja, men det har kommit många rapporter som har pekat ut just gruvor i Myanmar som orsaken bakom de här föroreningarna. Och vi har ju kollegor på Ekot som jobbar med faktakoll och verifiering. Så jag tänkte att det vore bra att ta hjälp av dem för att liksom själva kolla hur det här ser ut. Och när det gäller just sällsynta jordartsmetaller så utvinns de i så kallade lakningsbassänger där man då använder kemikalier för att separera metallerna ur jorden. Och de är ganska lätta att känna igen på satellitbilder. För det är runda bassänger som ligger på rad, ibland turkosblå om de är fulla med vatten. Så de sticker ju ut i ett skogslandskap liksom. Mm. Så min kollega Nora Lärneby började titta på satellitbilder och kunde hitta flera kluster med såna här bassänger i Myanmar i närheten av floder som rinner ner mot Thailand. Till exempel strax innan en flod som heter Kokfloden rinner in i Thailand och genom staden Chiang Rai så finns två såna här anläggningar. Och tittar man då på äldre bilder och jämför så ser man också att det här är anläggningar som har byggts på senare år. Så det sammanfaller liksom i tid med att man också upptäcker de här föroreningarna i floderna.
Hur många satellitbilder har du tittat på, Axel?
Jag vet faktiskt inte. Jag har nog tappat räkningen på hur länge jag har suttit och scrollat där. Men det är ju väldigt fängslande. Det är ju lite detektivarbete att sitta och spana.
Mm. Och som du säger då, tillsammans med kollegor på Ekot så har du jobbat för att kartlägga det här. Och det här kommer också gå att se på Ekots och radiokorrespondenterna Kinas Instagram. Och sen reste du till norra Thailand, Axel. Vad fick du själv se där?
Alltså den här floderna här är ju livsnerven i samhällena, så att jag mötte väldigt många oroliga människor. För det här är ju en kris på flera plan. Det är något som hotar människors hälsa, en oro att tungmetallerna sprids till maten som odlas, till fisken i floden. Den här Kokfloden till exempel, den förser hela Chiang Rai i Thailand med vatten, kranvatten.
Och Chiang Rai är en väldigt stor stad i norra Thailand.
Ja, dryg miljon i området runt omkring där som bor. Mm. Men det är också någonting som hotar människors försörjning. Och det var en utmaning att få folk att prata om det här. För det är klart, är du bonde eller fiskare så vill du kanske inte att det kommer journalister för att berätta om hur din fisk eller din majs är förgiftad. Mm. Det har ju varit stora nyheter i Thailand här och påverkat liksom folks efterfrågan. Så, men efter lite tid så träffade jag några fiskare som gick med på att prata. Vi kan lyssna på en av dem här.
Man kommer ju från Katthoppang.
Ja, vad berättar han här?
Ja, det här är Somdek Thanatunjakun. Han är en 71-årig man med grått hår som tittar fram under kepsen. Och han är så där solbränd som man kan bli om man har fiskat i snart 60 år. Men han säger här att nyheterna om de här föroreningarna har gjort att folk inte köper lika mycket fisk längre. Alla rapporter om gifter, om sjuka fiskar med blåsor på skinnet har skrämt iväg kunderna. Så om det tidigare var så att folk stod i kö och fick boka i förväg för att få en del av fångsten, så får han nu skambud från marknaden när han försöker sälja in fisken.
Mm. Vad tänker du när du hör det här, Hanna?
Jag sitter och tänker på att det här har jag hört förut. Jag tänker på en bonde uppe i inre Mongoliet där Kina länge har haft sin bas, en av de viktiga baserna för att utvinna sällsynta jordartsmetaller. Han bodde i en by där man också hade utsikt över en sån här lakningsbassäng i gruvdistriktet. Mm. Och han berättade att han inte alltid berättade att majsen som han sålde kom från den byn, därför att alla där visste att det spreds tungmetaller och lätt radioaktiva ämnen från de här lakbassängerna när de torkade ut och den mongoliska vinden blåste över dem. Så att han vågade inte alltid berätta det, för då skulle han inte kunna sälja sin majs. Och så berättade de i byn också hur deras getter fick ibland deformerade ben och konstiga långa tänder som berodde på att de fick förlorförgiftning på grund av att de bodde i närheten.
Precis, inre Mongoliet är då en region i nordvästra Kina där just gruvindustrin är väldigt framträdande och framställandet av sådana här sällsynta jordartsmetaller. Hanna, men du har sett sådana där lakdammar med egna ögon alltså?
Ja visst, jag kunde se det från bondens hem och jag smög så nära jag kunde. Det var staket runt, men på den tiden så gick det liksom också att komma in i en del av det här gruvdistriktet. Jag tänker på att det som Axel beskriver visar ju hur dels hur stark världens efterfrågan nu är på det här och dels hur stort det kinesiska systemet för att dominera världens produktion av sällsynta jordartsmetaller har blivit. Alltså, det är inte någonting som stannar i några lakbassänger i Kina, utan ja, men nu ser vi det komma ut i Sydostasien och det stannar ju inte där.
Och nu handlar det ju om lakningsdammar då som du har sett, Axel, på satellitbilder i Myanmar, alltså längs med Kinas södra gräns, som då rapporteras vara den möjliga orsaken då till de här miljöproblemen. Alltså hur ser kopplingen till Kina ut vad gäller de lakningsdammarna, Axel?
Myanmar beskrivs ju i flera rapporter som Kinas viktigaste källa för sällsynta jordartsmetaller utomlands. Det uppskattas att mer än hälften av de metaller som man importerar kommer därifrån. Och Myanmar är väldigt rikt på de här metallerna, särskilt de som heter dysprosium och terbium. Sug på de namnen där. Men, och de används ju till exempel för att tillverka magneter för grön teknologi och försvarsindustrin. Det finns en organisation i Myanmar som har beräknat att Myanmar exporterar nästan 300 000 ton sällsynta jordartsmetaller till Kina mellan 2017 och 2024. Och nästan allt av det har kommit efter militärkuppen i Myanmar 2021. Så det verkar ha skett liksom en väldigt kraftig ökning av den här verksamheten efter kuppen.
Men du, Axel, det kanske bör nämnas här, alltså Myanmar som du är inne på här, det är ett ganska stabilt land vad gäller hur mycket kontroll regimen har över området.
Absolut så, och ännu mer så efter militärkuppen 2021. Då har ju centralmakten tappat en hel del av sin kontroll över landet också. Och mycket av den här utvinningen sker i områden som kontrolleras av olika väpnade grupper. Om vi pratar om den här delstaten Shan som ligger närmast Thailand, så är det grupper som United War State Army och National Democratic Alliance Army som Kina har nära och, ska man säga, praktiska relationer till. Alltså man har ganska omfattande handel och investeringar mellan dem. Det finns också rapporter som gör gällande att det är kinesiska bolag som är inne och investerar direkt i de här gruvorna i Myanmar.
Så att gruvor och lakningsdammar, det är det som du har sett bilder på i Myanmar. Men det är väl bara en del av kedjan. Sen ska det ju här liksom förädlas.
Ja, men exakt. Och den kapaciteten har ju inte Myanmar.
Just det, Hanna, det här är ju själv en av nyckelfrågorna. Alltså just kapaciteten och liksom kompetensen att kunna ta de här råvarorna som det ju är och sen göra det till någonting som industrin kan använda.
Mm. Och då ser vi ju att Kinas kapacitet är så hög så att nu vill man bryta på andra platser i världen, men ändå så är Kina och de kinesiska företagen spindlarna i nätet här och de som verkligen kontrollerar den här branschen. Så att man kan ju se de här dammarna i Myanmar som bara en förlängning av den kinesiska råvarudominansen. Myanmar står ju en mycket svagare position där, så man kan ju se det som att ja, men det är nästan som en hydra, liksom en stor, den här kinesiska sällsynta jordartsmetallsbranschen har sina armar och tentakler överallt nu.
Mm. Och det finns ju en enorm efterfrågan såklart, inte bara i Kina men som sagt också här i EU som driver på det, eller hur?
Ja, ja, precis. Vi beställer ju hela tiden det här. Vi beställer det. Men hittills har vi ju knappast tittat på vad miljökonsekvenserna blir. Vi vet så mycket och orkar bry oss så mycket att vi inte vill ha lakdammarna i Gränna till exempel, som skulle ju vara ett alternativ för vissa mineraler. Men eftersom Kina är en hård diktatur så kommer det ju inte ut så jättemycket information. Alltså den här bonden som jag pratade med, han är ju inte en stark röst i Kina. Han bara vet att han måste hålla tyst för att kunna sälja sin majs sen på marknaden. I Kina har man ju gjort hela den här upparbetningen, hela resan från att vara ett land som bryter till att vara ett land som liksom har de här attraktiva magnetiska komponenterna som sen är det som alla vill ha. Och det där har ju skett i priset av en, man kan säga, tyst miljökatastrof i Kina. Mm. Och sen så som journalist i Peking så mötte jag ofta bybor som kom och försökte överklaga och få myndigheternas uppmärksamhet i Peking. De blev ofta tagna av polis redan innan de kom till det centrala överklagande kontoret. Och därför tycker jag att det är väldigt intressant och det känns väldigt störande och obehagligt att höra om hur snabbt det här nu drabbar Thailand. Men kanske, jag vet inte vad du tycker, men lite hoppfullt också att informationen ändå kommer ut.
Ja, så är det ju. Och det har ju kommit upp på högsta politiska nivå här. Och regeringen har avsatt pengar för mer provtagning och hälsokontroller för att få bättre koll på läget. Och så har man också försökt lyfta frågan med regimen i Myanmar. Men jag har ingen aning om vad de kontakterna har gett. Men däremot har jag inte sett att man pekar några fingrar mot Kina när det gäller de här miljöeffekterna.
Du Hanna, vilka reaktioner har du sett från kinesiskt håll på de här rapporterna om miljöförstöring?
Jag har inte sett officiella bemötanden från statsmedier till exempel, så ser jag inte de uppgifterna, utan då pratas det i mer kall ton liksom om industri. Och dessutom så märker man att Kina har blivit mycket mer tystlåtet, alltså att sällsynta jordartsmetaller nu ses som en nationell angelägenhet, och det gör ju att man skriver inte vårdslöst om det. Jag såg någon som hade skrivit ett inhemskt kinesiskt medium som hade gjort sin rubrik så att i Japan så sägs det att de här lakbassängerna i Myanmar som sen då ska bli en del av råvaruströmmen till Kina, att de sprider tungmetaller. Och alla kan ju tänka i Kina att japanerna säger lite vad som helst, så då faller liksom inte skulden på den här redaktören, och den artikeln finns ju kvar. Så det var ju ett smart sätt att säga rubriken, och sen den som fattar den fattar. Så att det här är väl någonting som man talar men tyst om i Kina.
Axel, du har ju bevakat Myanmar länge. Du nämnde här den tunga rollen som Myanmar har vad gäller fyndigheter av sällsynta jordartsmetaller, och då att mycket av det här går till export till Kina. Alltså med tanke på att den här stora efterfrågan som finns då efter de här strategiska råvarorna, det vill man ju åt även i USA och i EU. Alltså vilka möjligheter finns det att USA och EU vill in och utmana Kina i Myanmar för att få fram de här råvarorna?
Jag tror att idén har slagit dem i alla fall. Det finns lite sådana rapporter. Reuters har rapporterat att det ska ha förts sådana diskussioner inom Trump-administrationen. Alltså att på ett eller annat sätt göra upp med regimen och eller vissa av de här väpnade grupperna. En idé ska ha varit att göra det i samarbete med Indien och få ut metallerna den vägen. Indien gränsar ju till Myanmar i väst. Men jag tror så här att alltså att utmana Kina i Myanmar är lättare sagt än gjort. Det finns inget annat land som har sånt inflytande där. Inte som att Myanmar är en marionett, men Kina har ju under många decennier kultiverat relationer med både vem som än styr i huvudstaden och med de här olika väpnade grupperna längs gränsen där de här råvarorna finns. Så det är klart, det är väl mycket möjligt att Myanmar skulle kunna använda sina mineralfyndigheter som lockbete för att få väst att normalisera relationerna med landet. Men jag har svårt att se att vi skulle kunna dansa in där bara och liksom konkurrera med Kina med tanke på vilket försprång de har.
Mm. Nej, verkligen inte. Även om man skulle uppvakta Myanmar så är det svårt att se hur en amerikansk kampanj till exempel skulle kunna övertrumfa de kontakter som Kina har sedan så långt tillbaka i Myanmar. Men jag skulle vilja bredda det till att titta ut över världen och se på liknande ställen där man bryter och upparbetar sällsynta jordartsmetaller och titta, ja men, hur stark är Kina-kopplingen där? Och då ser vi att den är ju jättestark. Om man tittar på Australien till exempel, så kom det ju nyheter bara häromdagen om att ett av de stora gruvbolagen där hade anmält sig själva till vår motsvarighet till investeringsgranskningsmyndigheten och sen blivit beordrade att aktieägare behövde sälja sina aktier nu inom några månader eftersom de anses ha starka strategiska kopplingar till Kina som då har bolag i Hongkong och på fastlandet som tycks vara mer eller mindre till för att kontrollera de här tillgångarna och alla som håller på i de här branscherna utomlands.
Mm. Det är ett snårigt stormaktsspel det här. Men du Axel, jag tänker liksom bortom den här storpolitiken och vem som ska kontrollera vilka leveranskedjor och så vidare. Alltså det är ju människor som du varit inne på flera gånger här, det är ju människor som bor i de här områdena som drabbas. Alltså vilka utsikter finns det att man löser det här problemet för dem?
Här talas det mycket nu om snabba möjliga lösningar på kort sikt. Att kan man rena vattnet, man tittar på alternativa vattenkällor för kranvatten och bevattning. Med mer provtagning så skulle man kanske kunna också lugna konsumenterna lite. Alltså om man kan visa att tungmetallerna i fisken är på en så låg nivå att det inte är farligt, så kanske den här fiskaren jag pratade med kan börja sälja mer igen. Mm. Jag menar, vi har ju tungmetaller i Östersjöfisk också. Så det är ju sånt som man får hantera. Men allt det här är ju att behandla symptomen. Ska man åt grundproblemet så måste man göra något åt hur den här utvinningen i Myanmar sker. Och det i sin tur hänger ju ihop med efterfrågan på de här metallerna. Och den är ju global, som vi har konstaterat. Mm. Och om de inte ska tas från Myanmar, ja, var ska de tas ifrån då?
Ja, om det inte tas i Myanmar då, eller om det är bara Kina som har tillgång till tillgångarna i Myanmar, alltså var ska väst hitta sina icke-kinesiska leveranskedjor av sällsynta jordartsmetaller?
Ja, men det är det man klurar på. En del pekar till exempel bättre relationer med afrikanska länder. Men problemet kommer man ju stöta på överallt. Dels miljöproblemen som ingen vill ha hemma av sig. Men dels också att när det gäller att köpa utrustning för att upparbeta. Ja, men vem har monopol där? Det är också kinesiska bolag.
Mm. Alltså, hur bedömer du utsikterna då? För, ja, men EU har ju pratat i flera år om det här, att vi måste liksom hitta det här på andra platser än Kina. Vi kan inte vara så beroende av Kina. Finns det några lösningar idag?
Det finns hur som helst ingen snabb lösning. Man kan ju föreställa sig att med väldigt tajt koordinering mellan Europas länder och mellan Europa och USA så går det på sikt att lösa det här på ett miljömässigt i alla fall hyfsat rimligt sätt. Men just nu så ser vi inte den koordinationen.
Mm. Axel Kronholm, Sveriges Radios korrespondent i Bangkok. Dina reportage och din rapportering om det här fallet i Myanmar och norra Thailand, det kommer finnas i appen Sveriges Radio i den här veckan. Roligt att du var med oss idag.
Ja, tack så
du har. Och du har väl hjärtat podden i appen Sveriges Radio?
Självklart, hur ska jag annars hålla koll på när ni släpper?
Ja. Gör som Axel, gå in i appen Sveriges Radio, klicka på hjärtat och på den här klockan så får ni veta när vi släpper ett nytt avsnitt. Tack Hanna Sahlberg också.
Då ses vi nästa vecka.
Det gör vi. Det här avsnittet spelades in fredag den 22 maj 2026. Jag heter Björn Ljuberg, producent, det är Therese Rosendinge. Hej då.